Alexander Barkov nämns redan som alla tiders finska ishockeyspelare.
Alltid lika svårt att jämföra spelare från olika epoker.
Det här är säsongens sista avsnitt av Yle Sportens NHL-podd och med dig har du såklart Anders Nordensvan och Mattias Simonsen. För en vecka sedan stod vi här, Anders, och sa att det kan vara över redan imorgon. Och det var över redan imorgon, eller för sex dagar sedan. Det blir jättekomplicerat här. Florida Panthers vann Stanley Cup för andra året på raken. Den här gången behövde de bara sex matcher på sig för att göra det. Och sättet som de gjorde det på var egentligen precis lika övertygande som allt annat också i hela slutspelet egentligen när man talar om Florida Panthers.
Ja, det var ju nog sist och slutligen en uppvisning. Vilket låter lite dumt när man tänkte att de tre första matcherna gick till förlängning, var det inte så? Och man tänkte att det blir en alla tider slutspelsserie och det där. Men nej, nu var ju förra sen när det gällde så var det nog en klass över Edmonton Oilers.
Och mer än så ska vi kanske inte, eller behöver vi kanske inte konstatera om finalserien, för det här är ju alltså vårt sista avsnitt för den här säsongen och vi har fått in massor med frågor som vi ska försöka beta av här. Och den första är egentligen en väldigt väsentlig fråga, för jag tycker att det är en fråga som diskuterats väldigt brett i Finland den senaste veckan efter det att Florida Panthers säkra titeln och Alexander Barkov fick lyfta pokalen. Och Jonas undrar nu om Florida fortsätter vinna. Kan Alexander Barkov då bli en större ishockeyspelare än både Teemu Selänne och Jari Kurri? Och jag tycker nästan att de flesta, tycker jag, verkar redan slå fast att Alexander Barkov är den största ishockeyspelaren genom tiderna i Finland.
Bland annat gjorde ju Ilta-Sanomat, slog ju fast det när de listade upp Finlands genom tiderna 25 bästa NHL-spelare och samtidigt 25 bästa ishockeyspelare hade Alexander Barkov som etta där. Det är ju, som där introren kom fram, det är ju inte lätt att jämföra de här olika epokerna spelare. Visserligen spelar utläppet Teemu Selänne och Alexander Barkov lite under samma period också det där. Men nu finns det ju alltså, ska vi säga att det finns bra argument för att säga att Barkov ren är den bästa. Ja, men han är den första finländska, den första europeiska kaptenen att det där att vinna två Stanley Cup-titlar. Han spelar en första center i ett nog av de bästa säkert NHL-lagen som åtminstone jag har någonsin sett det där. Så, och gör resultat, första center där, kapten. Så nu finns det ju goda argument för det.
Det finns goda argument, men jag tycker ändå på något sätt att kan vi faktiskt ge så mycket tyngd åt det att han har varit lagkapten för ett lag som uttryckligen är ett lag? Alltså där den här bredden framförallt har varit det där otroliga. För det var ju sist och slutligen det som avgjorde mot inte bara Edmonton utan alla slutspelsserier. Att de hade en bredd som ingen annan kunde matcha. Och liksom ska vi då bara därför ge himla mycket cred åt den här ena spelaren som råkar vara lagkapten. Och orsaken till att han är lagkapten är det att Matthew Tkachuk inte fanns i Florida Panthers då de delade ut den där C-bokstaven. Så liksom därför tycker jag på något sätt att den här diskussionen, att jag är fin med att diskutera Alexander Barkov som en av alla tiders bästa finländska ishockeyspelare och kanske till och med den bästa. Men jag tycker att den här diskussionen blir lite snedvriden bara för att de har vunnit två Stanley Cup-titlar nu. För om vi mäter bara Stanley Cup-titlar och hur viktiga en spelare har varit för det, så inte kan vi sticka under stå med att Jari Kurri var mycket viktigare som enskild spelare för sitt Edmonton Oilers om vi tittar på siffrorna än vad Alexander Barkov har varit för Florida nu när vi, de här två gångerna när de har vunnit Stanley Cup.
Ja, det är en bra poäng där, för att just det där när det blir så ofta den här liksom helt falska uppfattningen att Kurri var bra bara i Edmonton tillsammans med Wayne Gretzky, och han vann ju faktiskt då titeln 1990 utan Wayne Gretzky och gjorde en helt fantastisk säsong då, var verkligen en av Edmontons ledande spelare. Så det där, Jari Kurri då är definitivt i den här diskussionen, inte minst tack vare att han har vunnit fem stycken Stanley Cup-titlar och gjort som bäst över 70 mål. Det som man kan säga att Jari Kurri var, det låter ju löjligt att säga, men det var ju liksom de bästa åren var det där från början av 80-talet till ungefär 1990, sen var han nog bra efter det också. Och det var på ett sätt hela tiden i samma omgivning. No, Barkov är också hela tiden i samma omgivning. För mig, om jag ännu får lite fortsätta med den här monologen.
Absolut.
Så den spelaren som jag nog lyfter väldigt högt är Teemus Elänne. Tack vare den här helt otroligt långa karriären. Jag tänker att han vann OS-brons 2014 när han var en god väg över 40 år. Och då vann han Calder Trophy 1993 som 20, när han hade väl fyllt, när han skulle fylla 23, han var 22-åring. Och när han lyckades under den här jättelånga karriären förändra sig som spelare, tycker jag, i tre olika etapper. Först var det den här glada hockeyn, sen blev det den här ryggsäckshockeyn och sen blev det hockeyn vad man skulle skrinna så för basket. Och att han lyckades, en otroligt intelligent spelare som lyckades förändra sig så att han ännu som, vad var han, 37 år när han gjorde 40 mål.
Mm. Och jag tycker att med Teemu Selänne så kommer vi också till nästa punkt, för att jag har också faktiskt på min interna ranking så är Teemu Selänne etta. För nu jag tittar, när vi talar om alla tiders finska ishockeyspelare så kan jag inte bara titta på NHL, utan där tittar jag också på landslaget. Och jag vet att det är orättvist mot Jari Kurri, för NHL-spelarna var inte med i OS på den tiden. Han hade inte samma möjligheter som Teemu Selänne har haft. Att vara med, plus att han också då oftare gick längre i slutspelen än vad Teemu Selänne gick under början av sin karriär, om vi ska vara helt ärliga. Så det där att komma till VM var ju också uteslutet för Jari Kurri. Men jag tycker ändå att det där Teemu Selänne, det var han också har gjort i landslaget, förutom det vad du nämnde, att han var en av NHLs absolut bästa målskyttar, vilket man inte riktigt ens, tycker jag, i nuläget kan säga om någon finländare. Och man har inte kunnat säga det om en finländsk spelare sen Teemu Selänne var med under sina bästa år.
Bara två stycken inom alla tider.
Ja, bara då, han, alltså då när han var som bäst så var han en av NHLs absolut bästa målskyttar. Mm. Liksom inte bara sett i målmängden utan man visste att han var det. Och plus det då sen att han efter den här knäskadan omvandlade sig som spelare. Och plus det att han alltid, med undantaget för hemma-VM 2003, så nu ledde han ju landslaget till alldeles otroliga bragd. Och framförallt det här att man på något sätt i underläge tog det där OS-bronsen 98, man tog OS-bronsen i Vancouver 2010, OS-bronsen som du redan sa 2014. Finland hade ett uselt lag egentligen på pappret i Sochi 2014, men ändå var Teemu Selänne den där som ledde lejonen till bronsen.
Han var kärnan i det laget.
Och sen såklart den stora kärnan i OS-silverlaget 2006 och World Cup-laget 2004. Det är liksom allt det här vägar ännu tyngre för mig, och därför har jag svårt att placera Alexander Barkov framför honom i den här rankningen. Alltså det som talar för Alexander Barkov är det att om du frågar NHL-spelarna idag, alltså alla NHL-spelare, och om de ska säga topp tre centrarna i ligan, så tror jag att det är ganska många som faktiskt sätter in Alexander Barkov på den listan.
Jag hoppas det.
Och det är någonting som talar för att Alexander Barkov nu på sin högsta nivå är på en nivå som ingen finländsk center någonsin har varit. Åtminstone tidigare. Men för att gå förbi Teemu Selänne i den här rankingen som alla tiders finländska ishockeyspelare, så de måste han leverera i landslaget också. Han har inte haft samma möjligheter till det, ska sägas, på grund av att NHL-spelaren så länge har varit borta från OS. Men alltså upp till bevis nu helt enkelt.
Att om man ännu lite vill tala för Teemu Selänne, som du nämnde det här 2003, så är den där hemska kvartsfinalen som Finland åkte ut mot Sverige, så gjorde Teemu Selänne ett hattrick och var inte inne på ett enda av Tre Kronors mål. Så det där. Till och med från han var de facto den enda spelaren i lejonlaget som det är helt omöjligt att liksom skylla på honom individuellt. Ett hattrick och det där plus tre, så är det ganska svårt att raka ner på honom där också.
Mm. Jonas, också en annan fråga, Janne Barkov. Har han nu alltså en 0% chans att någonsin vinna Conn Smythe då han spelar så defensivt framförallt? Nej, det tror jag nog inte. Men nu var faktum helt enkelt det att Sam Bennett gjorde så fruktansvärt många mål och gjorde så viktiga mål framförallt i finalserien att det var helt uppenbart att han skulle vinna.
Jo, nu var det så det var liksom, han var ju på det den spektakulära spelaren och han liksom det här hans tacklingar som han också gjorde som de förändrade helt enkelt. Han förändrade på vissa matchers matchbild och det är ju den här Barkovs styrka och svaghet är samtidigt det att han är den här som lite fungerar så att det där, när han är som allra bäst så kanske man inte ens märker honom för att han liksom bara ser till att de andra får förverkliga sig själv. Men det där, nej, inte skulle jag heller säga det. Om Florida nu vinner, sen om de vinner en titel till här inom ett par år så det där, inte krävs det nu mycket för att det plötsligt är så att Alexander Barkov är den som leder dem i interna poäng. Jag tror att han blev, vad blev han? Blev han en poäng efter den som vann interna poängligan nu?
Mm. Och på tal om nu, jag vet att vi ska nu inte kanske prata allt för mycket om Sam Bennett här, men jag vill ändå lyfta fram att det lämnar nog lite en bitter smak i munnen att det var just han som fick den här Conn Smythe-priset och att de nu på de här segerfesterna talar om att hur de inte bryr sig om att alla tycker att de är råttor. För när det kom fram det här att Roman Josi, alltså Nashville Predators-backen som var borta hela våren på grund av en skada, en hjärnskakning som han drog på sig då Sam Bennett körde honom 100% fullt rakt i ryggen i grundserien, alltså, så fick han, kom det fram nu alltså till följd av den här hjärnskakningen någonting som på engelska heter så fint som postural orthostatic tachycardia syndrome. Herregud vad jag inte kan läsa medicinska grejer, och jag är med min källa för att det här bara är Wikipedia, så vet jag inte vad det heter på svenska, för det fanns inte svenskspråk i Wikipedia-sidan för den här syndromen. Men alltså någonting som har med hjärta och pulsen att göra. Alltså en allvarlig sjukdom som Roman Josi fick på grund av den här tacklingen. Och därför tycker jag att det kanske lite... Det blev lite en dålig smak av att Sam Bennett sen sist och slutligen hyllade så mycket av ligan som han gjorde till slut.
Kanske det som det där... Alltså som spel... Alltså det vad han gör när han... Han är ju helt otroligt bra på att... På att spela ishockey, det ska vi säga. Och det där också spela ishockey inom gränserna för det där, vad som är tillåtet. Men det där, det som jag inte heller tycker riktigt om är det här när det är en sån att alla hyllar just den här, vet du, att han är det, som de säger på engelska, liksom, han är liksom official villain of the NHL. Att, liksom,
den officiella varför, skurken.
Just den officiella skurken. Att varför är det så hemskt fint att vara en spelare som det där? Och det här kommer faktiskt från att han liksom, för att han hela tiden bryter mot reglerna och skadar sina motståndare. Varför är det någonting som man sen liksom tycker att det är så jättetufft?
Ja, alltså Brad Marchand sa ju också i det här när han, inte vet jag om han blev intervjuad eller om han bara skrek det på dansgolvet på någon nattklubb i Miami efter den här segern. Men han sa ju också att det skönaste med att spela i Florida att han inte behöver gå omkring och vara rädd för att bli slagen på käften av Sam Bennett. För att, att det här laget på något sätt nu, och i och med att det hyllas så mycket, så är ju på något sätt det att man godkänner att man spelar så fult som Florida Panthers gjorde.
Men det är ju, alltså, det är ju ett sätt som en grund i det där, en HS popularitet i USA speciellt, är ju det där att man får spela fult.
Mm. Och ännu för att hylla Florida Panthers, då har vi en tillfråga av Benjamin som undrar, Alexander Barkov, Anton Lundell, Eetu Luostarinen och Niko Mikkolaren garanterade en plats i finska hockeyns Hall of Fame, och det tror jag nog att de alla är.
Jo, inte för att jag riktigt vet kriterierna för
Nej,
det
inte
där.
Jag heller. Inte jag heller.
Om man har varit, ska man vara med i 17 EHT-turneringar?
Risken finns för
då kan Barkov ligga illa till.
Ja. No, det är ju typ Eetu Luostarinen som inte väl har spelat enda här VM som är illa ute av de här. Men alla andra borde nog åtminstone vara inne. Och hej, på tal om det, när vi nu en gång lyfter fram Anton Lundell och på tal om här att vara alla tiders. Också intressant fråga. Är Anton Lundell nu alla tiders finlandssvenska ishockeyspelare?
No, nu börjar det ju vara så. Vem ska... Jag funderar alltså faktiskt också
Bäckström
på det här.
Niklas Bäckström placerar nog för...
Christian Ruotto.
Ja, men Christian Ruotto hade ändå sist i slutet en så kort NHL-karriär där han inte egentligen vann.
Nej,
men alltså, om du jämför med det...
Från att mitten av 80-talet till mitten av 90-talet.
Ja, men alltså, jämför alltså med till exempel Niklas Bäckström och det att hur länge han var på topp och var första målvakt i NHL. Och där är det sen att väga det sen tyngre att vara tredje center i ett lag med massiv bredd som vinner Stanley Cup 2 år.
Men när Ruotto kom till Buffalo till NHL så var han första center i Buffalo. Du har glömt det här för du fanns inte till då. Du har glömt det.
Jag ogillar det annars när du drar fram de där argumenten.
På 80-talet som Unkinen när han for över till NHL så han talade som liksom en talang helt i det där. No, han var på, det var liksom... Han, Esa Tikkanen och Mikko Mäkelä var den här unga generationen som får det efter Jari Kurri. Och det där Ruotto gjorde nu var nog jättebra det där i flera år i Buffalo.
Okay.
Och sen blev han, sen, ja det där, men efter svar och fråga så nu är, tycker jag att det är ganska svårt att säga att Anton Lundell inte är den bästa finländska ishockeyspelaren när jag första talar emot mig själv.
Jag skulle just säga att det låter på dig som att du vägrar gå med på det. Och med att du bevisligen besitter på en annan know-how gällande Christian Ruotto. Nej, men okej, han är med i diskussionen. Ja. Han är med i diskussionen. Det som kan krävas för att lyfta upp honom till etta i den diskussionen, så det är kanske det att Florida ska vinna på tre på raken med Anton Lundell såklart i truppen. Och Sebastian och Sami vill båda veta, kan de göra det och hur kommer deras lag att se ut? För det är ju kanske det som är nyckelfrågan. Och några spelare som nu antytt, åtminstone att de inte är på väg någonstans, så det är ju Sam Bennett och Brad Marchand som är blivande fria agenter. Aaron Ekblad är också utan kontrakt från och med den här sommaren, och det är ju nog en jätteintressant grej att följa med i sommar. Hur bygger Florida om laget till nästa säsong? Behöver de bygga om alls? Kör de på med samma spelare med mindre kontrakt? Eller måste de göra något drastiskt?
Och blir de bekväma? Dels blir de liksom trötta eller blir de bekväma? För jag tror ju faktiskt att en av de stora riskerna för att Florida inte ska kunna göra det här om är om man går helt in med att fortsätta med samma lag. För det finns ju nog en sån, jag tycker, ganska bra sån regel att för att ett lag ska liksom hålla sin liksom den här tävlingsinstinkten, så behövs det alltid en viss det där mängd av nytt blod i laget som kommer in och på något sätt lite förändrar, att man inte alltid gör att hey, vi gör allt som förra året. För det blir lätt liksom, det blir lätt lite bekvämt och det där trött.
Mm, och sen blir det också utmattande, för nu ska vi komma ihåg att Florida har nu spelat och gått till final 3 år på raken. De spelar en Four Nations, många av spelarna spelar en Four Nations förra säsongen. Nästa vinter kommer det vara ett vinter-OS som är större än Four Nations. Det är 2 fler matcher för de lagen som går till semifinal. Så det är liksom, den där arbetsmängden blir bara större. Och där behöver man sen då antagligen färska ben på något sätt för att orka i slutspelet. Nu hade ju Florida den där lyxen att de kunde spela uselt i slutet av grundserien och bevisligen spara på krafterna. Matthew Tkachuk spelar ju skadad till och med i slutspelet, missar ju allt efter Four Nations. Så det finns sätt att jobba sig förbi det här. Men det är något som man måste komma ihåg. Den där arbetsmängden för Florida Panthers kommer att vara obarmhärtig när vi går in i slutspelet nästa år.
Det som de såklart kan göra med det här laget är, om man ser nu hur de vann Stanley Cup, att de kan liksom faktiskt gå in för att till exempel, vet du, i ett par månader om det behövs, låta Barkovs kedja spela bara 15 minuter.
Ja, får se om det händer, men det är någonting de skulle kunna göra.
No, Maurice är nog en sån det där, tränare som jag kan tänka mig, att när han har den där bredden, så det där helt bra kan det att han säger att okej, att nu får Lundells gäng vara första kedjan här vet du, från november till årsskiftet.
Mm. Och Jonas, en fråga om Florida Panthers innan vi går vidare till andra ämnen. Har Florida nu inlett en dynasti? Och det tycker jag nog att man kan säga. Tredje året på raken i final, var de 2 senaste har de vunnit titeln. Och året innan de gick till final, dessutom President's Trophy-vinnarna. Så absolut, en Florida-dynasti är på gång.
Och jag måste ju också vara den åsikten, eftersom jag till och med har skrivit på vår det där webbplats om att en dynasti befäster sig, så det skulle vara lite svagt med att dra mattan under det argumentet här nu.
Du, man kan ändra sig på 5 dagar annars, det är helt till. Ja. Innan vi går vidare till de nästa frågorna, så var det en grej som vi inte hann med förra veckan som vi hade tänkt göra, och det är, Anders, det är att du ville plocka ut en finländsk All-Stars-femma också. För förra veckan plockade vi ut hela NHLs, hela säsongens All-Stars-femma, men du ville också ta ut en finländsk All-Stars-femma på basis av vem som har överträffat sig själv. Nu får du göra det, vet du.
Ja, alltså, sagt, det skulle vara på något sätt för enkelt att ta ut de bästa finländska spelarna. Det blir liksom, det blir tjatigt. Så jag har min
lika tjatigt som femma... ishockeyförbundet gjorde när de tog ut sina OS-spelare, menar du?
Jag talar inte om det. Ja, alltså, så jag har 5 spelare och en målvakt då utgående för förväntningarna. Och då tycker jag att min målvakt är Kevin Landgren, eftersom han lyckades på det där. Det var osäkert om man skulle få kontrakt överhuvudtaget. Han lyckades befästa sig som målvakt i Vancouver Canucks och fick ett långt kontrakt som det där gör honom ganska förmögen. Och sen tycker jag
får jag kommentera där, snabbt bara där?
Ja, okej, du vill alltid kommentera. Ja, jag tänker att det blir för långt. Men shoot. Ja. Ja,
du får hålla en monolog, men jag kommenterar jättegärna. Så jag är också med i den här podden. Ja. Jag ska bara säga att det enda andra alternativet egentligen som jag kommer att tänka på där, så nästan Levi Meriläinen. Men det känns som att han fick spela helt för lite för att egentligen ta den platsen av helt berättigat Kevin Lankinen. Fortsätt.
Helt samma argument. Ja, no, sen tycker jag ju att det där backparet faktiskt, det där, så, och nu är det inte bara jag som säger, jag hörde det på det där, på NHLs officiella den här tv-sändningen NHL Today, var de satt en sån här jury då och snackade, och där sa de att att Niko Mikkola i hela NHL, den backen hela NHL som har mest utvecklats under det här året. Så jag lyfter med gott samvete Niko Mikkola in dit som en av de här utgående från förväntningarna femman. Och sen faktiskt, vilket, det här säger ganska mycket om nivån på finska backar, men det var en back som lyckades bli en NHL-back under den här säsongen och det är Nicolas Matinpalo.
Ja, alltså egentligen den enda som man skulle argumentera istället för Nicolas Matinpalo så tycker jag att Olli Määttä etablera sig på något sätt som en väldigt viktig back för Utah. Alltså, men där är också problemet att Utah var en så himla dålig backtrupp. Att den där ribban är så låg. Att jag tycker inte att det i sig är värt att hylla det att Olli Määttä visar sig bli en av deras viktigaste backar. Så därför håller jag med om också att Nicolas Matinpalo och Niko Mikkola självskrivna i det här laget.
Jag var lite orolig för att du skulle säga att Olli Määttä etablerade sig som NHL-back 8 år efter att han var sin andra Stanley Cup-titel.
Nej, utan mera en ledande back för ett Utah Mammoth, ska vi säga, som de heter nu för tiden.
Nå, sen den här kedjan, så där är det nog kanske inga överraskningar nu. För jag tycker att det där, trots att det nu ren är faktiskt etablerade riktigt toppspelare, så tycker jag bara att Eetu Luostarinen och Anton Lundell fortfarande, den här duon, liksom, de bara tog igen nya steg. Liksom. De bara, man ville inte tro hur bra de var när de spelade som att vinna Stanley Cup. Och sen då, killen som avgjorde matchen mot Sverige i Four Nations, Micke Mikael Granlund. Vilken comeback-säsong av honom.
Jag skulle nästan vilja ha Kaapo Kakko istället för Eetu Luostarinen där, för jag tycker att det där liksom klive som Kaapo Kakko tog efter flytten till Seattle var så mycket större än Eetu Luostarinens, men svårt att argumentera mot en spelare som var en viktig länk i Stanley Cup vinnande lagets antagligen viktigaste kedja, så när jag låter dig hålla kvar din trio utan att för mycket protesta härifrån.
Och jag har för mig att Luostarinen både i grundserien och i slutspelet var den Florida-spelaren som gjorde flest poäng med det där i 5-5.
Ja.
Vilket inte...
Ja, men alltså
klart.
Sett till förväntningarna menar jag mer. Att det liksom, ja. Jag är inte jätteöverraskad av att Luostarinen var så viktig som han var, vet du, för Florida. Det var med det.
Att men det liksom,
att jag skulle säga att, men det där överraskande faktumet var där att tredje kedjan sist och slutligen var så avgörande genom hela slutspelet. Att det var inte bara de här enstaka matcherna som de avgjorde, utan de konsekvent avgjorde match på match i slutspelet. Och därför går jag med på att ha Luostarinen där. Men sett till förväntningarna i grundserien så skulle jag ha Kaapo Kakko där.
Jo, jag funderar nog också på Kakko, för det var det där, ja. Jag har honom som en sån här positiv överraskning för säsongen sen det där. Ja, men det där. Men det här var visade en alla vägar för alltid tillbaka till Florida.
Men för att vara lite negativa också, så är det inte alla finländare som har presterat på en tillräckligt bra nivå. Vi ska vara helt ärliga, och det vill Dennis nu, att vi ska utse vem som har varit den största blåvita besvikelsen den här säsongen. Han ville också att vi ska ta positiva utropstecken, men det gjorde du ju just, så vi lyfter fram det negativa här istället i hans fråga.
Det här är orättvist, ska jag säga. Liksom egentligen, för han är bra, han spelar igen bra, men för mig, det här blir nu subjektivt såklart som det blir det där, för mig var det en besvikelse att Sebastian Aho inte gjorde en bättre säsong än han gjorde.
Ja.
Den liksom, jag kommer inte över det.
Nej, alltså jag förstår det. Och där igen, det går ju liksom att förklaras med allt det där, att det där lagbygget i Carolina har varit så stressigt, att det har varit så okonsekvent, och att den där röda tråden på något sätt har saknats där, och jag liksom, det finns en förståelse för det, och att han blev pappa för första gången och allt möjligt sånt här. Men ja, nej, köper nog. För mig är den största besvikelsen utan tvekan ändå, framförallt sett i förväntningarna. De var inte jättehöga, men ändå ganska höga sett i hans NHL-karriär starta. Och Mattias Marcellis säsong 2024-2025 var nog ett sånt grymt snedsteg att det är inte sant heller.
Jag hade helt glömt honom. Du har, det där är nog en bra
point. Ja, så jag hoppas...
Det visar hur dålig han var.
Jag hoppas på något sätt att han nu hittar ett sätt att vända karriärens formkurva, för annars är det nog inte långt ifrån att han spelar i Schweiz, känns det som, tyvärr.
Men får ännu slänga en sån här grej på besvikelsen som inte vem på det sättet, utan eller, ja, jag är så besviken på att det igen gick en säsong utan att en enda ny finländare lyckades ta sig in i NHL, och då är det speciella namnen som jag tänker på är backarna Topi Niemelä, Aleksi Heimosalmi och då också forwarden, potentiella målskytten Joakim Kemell.
Mm.
Var är det?
Mm. Nej, jättebra fråga. Aatu Räty skulle man ju nästan kunna nämna där, men nu är han ju också mer än AHL än NHL-spelare just nu, känns det som.
Jo, han är kanske nära ändå att ta steg.
Närmast antagligen. Du nämnde Renne spelare som gjorde väl ifrån sig i playoff, så det var ganska många finländare som steg fram där. Och Oskar undrar, vad gör finländare till så bra playoff-spelare sist och slutligen?
Ja. där jag skickar den här pucken vidare till dig med en fråga. Att är nu Finland sen så där liksom i allmänhet så jättebra playoff-spelare?
Nej, alltså jag tänker nu spontant på att till exempel Kasperi Kapanen höjde sig ganska mycket till slutspel. Mm. Och jag tror på något sätt att det kommer från det där att finländare på något sätt har det i sig, tror jag. Det här är nu en liksom analys som inte baserar sig på något som helst fakta utan bara vibes, bara min magkänsla. Och det känns som att finländare i allmänhet på något sätt har den där. För alla de här finländarna som är i NHL har ju alla gått någon form av landslagstig dit. Alla har spelat något juniorlandslag åtminstone. Och där går man in i varje turneringen med den där attityden att nu måste vi helt enkelt spela reven av oss för att det här ska bli någonting. För att de här andra lagen är bättre än oss på pappret. Och när de här insatserna är som högst så är det också som roligast att spela. Att de här finländarna har kanske svårast med det där att etablera sig i NHL just för att det kräver det där att man jobbar dag ut och dag in i en säsong som är alldeles fruktansvärt lång. Men när det kommer till slutspelet så lyckas man gräva fram det där samma. Den där kämpa-andan som leder till att Finland också klarar sig i landslagsturneringar bättre än förväntningarna för det mesta. För det brukar man göra. Fast det handlar om att ens gå till bronsmatcher till junior-VM så är det ändå mer än många väntar sig av Finland. Och det tror jag att det är också någonting som syns när det blir slutspel i NHL.
Och jag skulle säga att det där, ja, och på det sättet som vi tycker det helt konkret syns och som ju det där gynnar finländska ishockeyspelare att det där i slutspelet så blir det ju så egentligen nästan alltid. Att försvarsspelet stiger. Det blir liksom viktigare att försvara. Vara ansvarsfull i försvaret. Det känns ofta som finländare inte riktigt hänger med i den här grundseriens ishockey. När det bara gäller att, liksom att anfalla, göra liksom snygga saker, ta risker. Och det är liksom, det är ganska få finländska spelare som är byggda på det sättet.
Exakt. Vitsi vad vi är kloka. Här löste vi en sån här jättebra och svår fråga. Heja oss.
Och det där, så måste man ju säga att ditt exempel finländarna som nu vann Stanley Cup. Så jo, det är förbannat bra i slutspel.
Vi talar om framtiden igen, som du ju redan lyfte fram att se lite dyster ut med tanke på vilka NHL-spelare eller vilka finländare som skulle kunna bli NHL-spelare. Så vi Jens och Anton vet hur draften ser ut ur Finlands perspektiv. Och svaret är inte bra.
På ett sätt är väl det intressantaste namnet en spelare som är överårig men som säkert blir draftad det här året. Och det är där Petteri Rimpinen, Showtime.
Ja, fast han lär ju också gå typ i vadå, fjärde eller femte rundan enligt de här prognoserna. Lasse Boelius heter han som lär gå som etta av finländarna och det lär hända tidigast i slutet av den tredje rundan. Så det här talas nu alltså helt öppet om den sämsta finländska draften i mannaminne. Alltså den här årskullen, inte direkt NHL-potential tyvärr.
Nu ser du en ganska intressant spelare som det där, som är ganska okänd i det Finland, för att han spelade redan ett par år i Göteborg för Frölunda i Max Westergård, Tappara-adepten, som är där född 2007 då, så, efter att man ska bli draftad. Ja. Just det.
Ja.
Sherlock. Det där. Men han har också en ganska bra, han har jättebra statistik från det där Frölunda. Han faktiskt fick spela i Frölunda nu i det där SHL under vårsäsongen. Och det där och han gjorde också riktigt bra ifrån sig, så bra i ett ganska dåligt Finland i U18-VM. Hade han liksom helt okej med poäng och det där. Jag vet egentligen hemskt lite om honom. Har sett honom hemskt lite. Men det där, han verkar liksom åtminstone på pappret intressant.
Han är väl en sån här spelare som du lite nämnde. Den här sortens spelare som inte har kapacitet att göra de här riviga, flashiga sakerna i anfallsväg i grundserien, men som kan vara jättevärdefull i slutspelet. Men problemet där är det att då är det liksom, att för honom så kan det vara taket en plats i fjärde kedjan i NHL. Och dit är det inte så där bara att ta sig som en rookie. Att där måste du verkligen på något sätt kämpa dig in för att ta den där platsen.
Ja, och sen är det frågan att det där är det liksom det som man sen vill att spela i fjärde kedjan i det där, spela 20 minuter max och sen är man plötsligt 30 år och aldrig.
Ja, eller stanna i Göteborg och bli en klubbikon i Frölunda. Liksom för att han är ju redan en sån där som anhängarna älskar.
Ja, eller hitta ett lukrativt kontrakt till exempel i Schweiz.
Till exempel. Sen finns det ju såklart en spelarmarknad att hålla koll på också nu när vi tar vår sommarpaus här. Erik Haula flyttaren till Nashville Predators. Vi har fått en kort fråga om honom också. Kommer han att klara sig där? Och min fråga följde. Jag skulle vilja kontra med en följdfråga. Varför skulle han inte klara sig i Nashville? Alltså det är ju ett sämre lag, men han lär ju få större roll där.
Och han har ju varit där tidigare.
Mm. Passar det gott, kan vi väl säga.
Erik Haula är ju på det sättet, tror jag, att han är den här, han är väl den, som vi har sagt tidigare också, han är väl den liksom minst finländska av de finländska NHL-spelarna. Han är, tycker den här spelaren som passar väldigt bra i en tredje kedja som center. Han spelar nordamerikansk tredje centers spel.
Ja, men inte ska jag vara överraskad om han ens går in som andra center i Nashville Predators, för att Nashville är så himla dåliga på pappret.
Ja, vi får se, för nu hade han, jag kollade lite igenom det här, han hade ju ett par det där på sängar på över 40 poäng här, men det där, nu har ju trenden gått lite neråt. Han spelar 69 matcher nu i New Jersey Devils och hade bara 21 poäng. Visserligen 11 mål, vilket inte är helt dåligt. Men att det där, han är 34 år nu och det där är ju en spelare som tidigare levde jättemycket på sin skridskoåkning. Så det är väl en fråga att när börjar den och liksom mattas av.
Mm. Men det finns andra finländska namn att hålla koll på också, eller åtminstone ett finländskt namn, om vi ska vara helt ärliga. Jag kommer inte på ett enda andra nu när jag börjar tänka efter. Men Mikael Granlund, hans kontrakt tar ju slut nu. Han var jättebra i Dallas, var jättebra i Four Nations. En spelare som Dallas enligt medieuppgifter från Nordamerika väldigt gärna skulle behålla. Men sen samtidigt tycker de att ge ett ganska stort kontrakt åt Matt Duchene, så nu är det lättare sagt att gjort att få den matematiken att gå ihop. Att de här spekulationerna därifrån säger nu att en Granlund-lösning skulle komma tidigast i augusti för Dallas Stars, före de har tradat bort tillräckligt många spelare och skapat tillräckligt mycket utrymme under lönetaket. Frågan är att vill Mikael Granlund vänta så länge på det där kontraktet?
Nej, och det är nog säkert liksom det där en svår fråga, för jag tror ju att Mikael Granlund väldigt, väldigt gärna skulle fortsätta i Dallas. Han såg att det är ett lag som han kan nå framgång i. Det där, och nu har han varit då i San Jose Sharks, ett lag som inte når framgång, ska vi säga på det viset. Man skulle nog tro att han är ganska selektiv. Han börjar också vara, han är 33 år gammal, så han börjar nog vara i den åldern att om han vill vinna någonting i NHL så måste han liksom hitta rätt adress. Att han funderar nog säkert jättemycket på att, för nu har han väl sitt ekonomiska på det torrare än han också.
Ja, det ska man ju tro, och speciellt nu när man nu lyfter fram alla de här. Det finns ingen inkomsttax i Texas. Vad är inkomstskatt? Ja. Heter det. Och det där, min ton kanske berättar om vad jag tycker om hela den diskussionen. Men alltså, jag tror helt som du att nu om någonsin så måste han ju välja att vilja vinna eller vilja ha några fler miljoner på konto under resten av mitt liv eller inte. Jag tror ju nog att han, i och med att han ändå är en sån vinnarskalle som han verkar vara, så tror jag nog att han prioriterar det där att vinna. Och då är det inte jättemånga klubbar som säkert finns på hans önskelista. Och då är nästa fråga den att hur många ser nu den potentialen som han bevisligen besitter? Att är det nu bara Dallas som har uppe ögonen för honom? Eller kan till exempel ta nu Colorado, Carolina, New York Rangers, liksom sådana lag som bevisligen också är ute efter förstärkningar på anfallspositioner i höga kedjor? Att det är de till exempel intresserade av honom också. Och det är kanske en nyckelfråga lika så.
Jo, alltså, det där, jag har på något sätt, han passar så fruktansvärt bra in i det där Dallas. Både det är ju inte snabbaste laget i NHL. Det där, och sen också att han, den där rollen som han fick där, att han var lite sån här som man kunde placera på olika det där platser, men var i princip för det mesta inte en första kedja spelare. Så det ska nog, det är nog jättesvårt, för vi har sett att han kan också hamna i problem när han hamnar i fel lag.
Vadå i princip inte första kedjan spelaren? Han spelar hela slutspelet i första kedjan.
Om du säger så.
Jag tänker nog kalla kedjan med honom Hintz och Rantanen för första kedjan, vet du.
Ja. Okej, han gick in, när han kom in dit så var han först inte en första center.
Jag förstår vad du menar, för inte det är ju sagt att han skulle platsa i vilken första kedja som helst inte i NHL, inte det är det som det handlar om, utan det handlar ju just jättemycket om den där kemin. Men en jätteviktig fråga också för Dallas är ju det att vem som kommer att lotsa dem, för Peter DeBoer fick ju till slutsparken som vi båda förutsåg att han skulle få, och Sebastian vill veta, vem tror vi att kommer att lotsa dem nästa säsong?
Det tycks alla fundera väldigt mycket om. Det är ett namn som jag liksom hör en massa sådana här namn som jag tycker att det där är inte hemskt intressant. Sen talades det här på våren helt otroligt mycket om att nu skulle det vara tid tidpunkten för att få den här, heter han David Carl, heter han, som har lotsat det där USAs U20-lag till 2 raka VM-guld. Att nu måste han komma med igen till NHL. Och det där, och han är amerikan, coach i Colorado universitetet där. Att om nu inte Dallas skulle vara ute efter just en sån kille och skulle ha pengar att ta honom dit, så det där. Så på något sätt, jag vet inte varför, eller jag vet varför, men jag tycker liksom att, att han är den spelare, han är den coachen som de borde vara ute efter.
Ja, men samtidigt tror jag också att i och med att de nu ser att deras Stanley Cup-fönster är öppen nu, så tror jag också att de är ytterst fega och välja någon sån där tidigare NHL-tränare som nu har fått sparken förhållandevis nyligen. Jag kommer nu inte på ett enda
Bruce
bra
Boudreau.
Namn. No, typ. Jag kommer inte på ett enda bra namn som skulle vara ett sånt namn som faktiskt kunde ge något mer värde. Men inte skulle jag vara den minsta överraskad om typ John Tortorella får ett kontrakt därifrån.
Nej, säg inte så där.
Jag sa det den. Tänk nu kommer du att ha mardrömmar hela sommaren.
Ja, om Finlands de här 6 uttagna det där spelarna, eller första valen att till OS och sen om John Tortorella i Dallas.
En jättestor spelare som kommer att flytta någonstans också enligt medieuppgifter, så är det såklart Mitch Marner. Anders, nu gör vi det här kort och du får tippa. Vart tror du, eller när vi skulle säga, var skulle du helst se att Mitch Marner hamnar?
No, jag tycker att det skulle vara kul att se Mitch Marner med Sebastian Aho i Carolina. Det skulle jag tycka att skulle vara roligt. Av någon orsak så tror jag att han hamnar i, eller inte av någon orsak kanske på det vad man hör, så tror jag att han hamnar i Vegas.
Jag tror däremot inte att han hamnar i Vegas. Jag tror inte att Vegas, jag för sig, de har varit jättebra på att jumpa sig kring lönetaket, men jag tror inte att de riktigt vill göra det för en spelare som inte liksom har det där. Nej, jag får säga, de har ju nog den där kaxigheten i sig. De tror att de kan göra vem som helst en vinnare. De gjorde ganska många spelare.
Han gjorde 104 poäng här.
Det är ju det. Men i slutspelet har han inte varit bra. Men det hade, inte kan man säga det samma om Jack Eichel heller för han kom till Vegas. Jättesvår fråga. Jag tror att han hamnar i Los Angeles Kings. Det är vad jag tror. Stor marknad, kärnlivet på västkusten i Kalifornien. Jag tror att de här senaste spekulationerna om att han tar ett kort kontrakt låter ganska vettiga. För att eventuellt casha in jättemycket större om några år. Jag tror att han hamnar i Los Angeles Kings. Återstår att se. Och med detta har vi sätta punkt för den här säsongen av Yle Sportens NHL-podd. Nästa höst i september, någon gång mot slutet av september, så är vi tillbaka. Och vilken säsong det kommer att bli, hörni. OS-hockey som Yle sänder, ska jag passa på att påpeka. Och såklart en säsong där Florida Panthers går in för att vinna en tredje raka Stanley Cup-titel. Det kommer att bli himla roligt. Och det har varit himla roligt att göra det här. Också den här säsongen. Tusen tack till alla er som har lyssnat.
Ha en riktigt skön sommar. Tack och hej.